Ja, det är Åke Sandin det här, och då startar Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF. Programmet är i största korthet. Rosor delar vi som vanligt ut till välförtjänta. Före presidenten i internationella fredsbyrån, International Peace Bureau, Thomas Magnusson. Han intervjuas om Nobels fredspris. Journalisten och författaren Bror Perius om mötet med före Moskva-ambassadören Sven Hirdman om Rysslands politik och behovet av dialog. Och min egen krönika har rubriken Tage Danielsson om fred och vapenvägran. Och vi läser upp flera av hans ironiska pacifistiska dikter. Men först Louis Armstrong. Stacy Brown, lovers aid in France. When they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see bound. Ja, nu får vi se Monica Schelin om vi kan vara lika positiva och som Louis Armstrong var nyss. Han tyckte så mycket var good, bon, bra. Men vi kan väl börja med rosorna. Jag vill ge en till Dagens Nyheter som den 9 oktober hade två sidor om staters flygplan som kränkt svenskt luftrum. Det visade sig att under 2014 och 2015 hade NATO-plan kränkt Sverige 18 gånger medan Ryssland kränkt oss bara en gång under samma tid. Det hindrade inte att NATO-förespråkarna i TV:s partiledardebatt skrämde oss med att Ryssland var, som man sa, så kränkande och aggressivt.
Och så en ros till Göteborgsposten som hade en artikel av Gunnar Westberg och Thomas Magnusson där de bland annat framhöll:
det är oundvikligt att ett nära och långtgående samarbete mellan Sverige och NATO ökar spänningen och risken för konflikter i Östersjöområdet.
Thomas han hörs om en stund i detta Radio TUFF, mest med anledning av Nobelfredspris i år.
Och apropå fredspris så ska vi ge en ros till litteraturpris faktiskt, till vitryskan Svetlana Alexejevich som bland annat skrivit böckerna
Kriget har inget kvinnligt ansikte
och
Zinkpojkar,
det vill säga om de döda soldater som kom hem i
zinkkistor.
Just det. Ett citat från henne:
man borde skriva en bok som gjorde en så äcklad att själva tanken på krig skulle framstå som motbjudande och vansinnig. Till och med generalerna skulle bli äcklade.
Sen en ros till ordföranden i fredsrörelsen på Orust, Ola Friholt, som skriver under rubriken Hur stoppar vi värdlandsavtalet? Han inledde med att citera Palmekommissionens slutrapport redan av den 25 april 1982. Det lät så här:
det går inte att hoppas på seger i ett kärnvapenkrig. Motståndarna skulle förenas endast i lidande och förstörelse. De kan överleva bara tillsammans. De måste uppnå säkerhet inte mot motståndaren utan tillsammans med honom. Den internationella säkerheten måste vila på samarbete för gemensam överlevnad istället för på hot om ömsesidig förintelse. Därför är det av yttersta vikt att ersätta den ömsesidiga avskräckningens doktrin. Vårt alternativ är gemensam säkerhet.
Och Ola Friholt anser att vår nuvarande politik är i motsättning till denna åskådning. Han skriver:
dagens hets mot Ryssland och pågående svensk upprustning för avskräckning sker i total motsättning mot oanstående citat. Han slutar med följande rader: förnuftet är kastat över bord i tron att kapprustning skapar fred. Fram till nästa vår fullbordas de nödvändiga lagändringarna för ett värdlandsavtal med NATO. Avtalet ska sedan slutgiltigt antas av riksdagen. Värdlandsavtalet medger att NATO-soldater vapen, inklusive kärnvapen, annan utrustning och stridsledning stationeras i Sverige i ett krisläge som inte definieras i avtalstexten. Anpassning av flygfält, hamnar och transportleder ingår. NATO tar sig rätten att vara först att använda kärnvapen. Avtalet för NATO närmar en total inringning av Ryssland med militära installationer och baser. NATO använder ohämmat sin tolvfaldiga militära överlägsenhet gentemot Ryssland med starkt ökad internationell osäkerhet.
Och en ros till Pierre Schori som bland annat varit Sveriges FN-ambassadör och som i tidningen Pax skriver under rubriken NATO-medlemskap gör Sverige osäkert. Vi borde ju ge en ros lite grann till oss själva. Vi har skickat ut kalendarium med lockande tuffmöten och tuffbrevet som innehåller många små notiser.
Absolut.
Ja, men de som är tuffmedlemmar, de får ju det i dagarna.
Ja.
Och till Radio Tuff på telefon har vi från Göteborg med oss Thomas Magnusson. Och han är fredsveteran sedan många år. Bland annat president i IPB i flera år, Internationella fredsbyrån, International Peace Bureau. Men du har engagerat dig för Nobelpriset, i fredspriset också, Thomas.
Ja.
Det var väl roligt att det var fyra organisationer som Tunisien, som fackföreningar, arbetsgivare, advokater och människorättsaktivister som fick årets pris. Eller
ja.
Har du några invändningar?
Alltså jag tycker det är viktigt att de blev uppmärksammade. Det är ju väldigt bra, va. Men alltså det är ju så här att Nobel avsåg ju ett pris till nedrustning och en ny global ordning där man skulle lösa konflikter utan våld. Va?
Mm.
Och det är det som var avsikten med Nobels fredspris. Och jag jobbar nu tillsammans med Fredrik Heffermel som har forskat i den här frågan och andra.
Norsk jurist, va?
Ja. Och försöka återföra, alltså reclaim the Nobel Peace Prize. Helt enkelt återföra det till det som Nobel avsåg. Va? De här människorna jobbade ju inom en nation och gjorde ett jättefint arbete. Men det är inte det som priset riktigt var avsett till. Va? Och det är en viktig kampanj, därför att det är inte så många som talar om nedrustning och icke-våldsliga konfliktlösningar mellan länderna eller i de stora konflikterna. Därför är det viktigt.
Din organisation IPB, Internationella fredsbyrån, fick ju Nobelpris redan 1910, va?
Ja, och det var faktiskt så att hela tiden som jag var i ledningen för IPB så hade vi kvar halva det där summan pengar som vi hade fått. Det var en liten sån där garanti som man ska ha i alla organisationer när man har personal och sådär. Att man ska kunna, om alla pengar tar slut så ska man ändå kunna ta ansvar för anställningstrygghet och sådär för sin personal. Och det kunde vi göra så att säga 100 år efteråt, trots att ja, då hade vi kvar den delen från priset som vi hade fått.
Den norske juristen Heffermel som har skrivit en bok om Nobels vilje och andra böcker också. Har han reagerat någonting på priset i år?
Ja då, och vi håller ju på och undersöker möjligheterna alltså att driva en rättslig process mot Nobelkommittén och den svenska styrelsen för Nobelstiften i Stockholm. Och det är ganska långt skrivna planer, så att det är ganska spännande.
Tror ni att det har någon chans att få dem fällda?
Ja, faktiskt. Vi ber inte att de ska bli fällda. Vi kan gärna diskutera detta. Men alltså det vi gör är att vi kommer att... När Nobelpriset gick till EU så lämnade vi in protester mot det och uppmanade, vad heter det nu, styrelsen i Stockholm att inte betala ut pengarna.
Ja.
De bryr sig inte om detta. Va? Nu är det alltså så att vi kan stämma döma dem för att de har betalat ut priset felaktigt. Va? Vad som händer då i princip, alltså om vi skulle driva det fallet ända till sin spets, är ju att de som var ledamöter i styrelsen tvingas betala tillbaka pengarna, inte till oss utan till Nobelstiftelsen, till deras eget kapital.
En tragisk...
Det är inte för egen vinnings skull, utan det är för att för sakens skull och för att lyfta nedrustningsfrågorna.
En tragisk men ironisk händelse inträffade ju nyligen i den afghanska staden Kunduz, där läkare utan gränser sjukhus bombades och 11 i personalen omkom, minst lika många patienter. Och det var faktiskt en fredspristagares flyg, nämligen Obamas amerikanska flyg, som bombade en annan fredspristagare. För Läkare utan gränser har också fått Nobelpriset i fred.
Ja, så är det.
Ja.
Jag vill gärna förklara det här med Tunisien lite grann. Därför att för några år sedan då, så lärde jag känna en tjej i Tunisien som heter Lina Benmenny, som är en bloggare och som var aktiv i att få till stånd den här revolutionen.
Ja.
Och hon var också nominerad nu till Nobels fredspris i år, va? Och när jag såg det så har jag haft mejlkontakt med henne, vad jag pratat vid också. Och jag har sagt att hon är alltså värd alla pris man kan tänka sig, men inte Nobels fredspris. Och så här till henne då, va?
Alltså.
Jag var med om det, ja visst. Så på hennes blogg, va, som är ganska välkänd och läst av många, så la hon ut en väldigt kritisk artikel. Hon sa så här: det här är, these are great people, sa hon. Alltså den här gruppen som fick dem, de har gjort en jättefin insats i Tunisien. Och de är värda att hyllas, va? Men samtidigt så la hon ut en kritisk artikel mot att de fick fredspriset. Så hon skrev inte eget namn den kritiken, men hon publicerade väl kritiken. Och det tycker jag säger en del om detta.
Thomas Magnusson,
yes.
Söndag den 8 november kommer du till Tufflokalen klockan 16, 4 alltså, för att inleda ett möte som har rubricerats som flyktingar från krig och Sveriges krigsinblandning.
Mm. Precis.
Ja,
det ska bli skoj.
Vad ska du? Ja, och alla är välkomna. Du är mycket välkommen och alla andra som hör det här på radion är mycket välkomna på fika och diskussion och i myt. Säg, kommer du ta upp NATO-frågan?
Ja, det kommer jag göra. Jag kommer ju, först vill jag prata lite grann om mina egna erfarenheter från att jobba med flyktingar. Jag jobbar ju dagligdags med flyktingar. Jag möter ju nu framförallt de här syriska. Jag satt och pratade med en ung flicka från Eritrea klockan 4 idag.
Ja.
Och det är mitt jobb, det där jag får mitt levebröd, så att säga. Va?
Är det Göteborgs initiativ? Där?
Nej, det är Göteborgs kommun numera.
Jaha.
Och där får man ju väldigt många inblickar i detta. Jag tänker på en sak, det är ju det att vi talar ju mycket om, det talas ju väldigt mycket från USAs sida och till och med från ryssarnas sida nu och så vidare om enkla lösningar. Man väljer ut en part i Syrien och säger att dessa är de goda, de alla de andra är de onda.
Mm.
Men vi har alltså flyktingar i Sverige från alla de här stridande grupperingarna. Va?
Mm.
Assad-anhängare, anhängare till Nusra-fronten och så vidare. Alla de finns i Sverige nu.
Mm.
Och de är kvar sina lojaliteter, sina band med grupperna. Så det här konflikten är inte särskilt enkel. Va?
Mm.
Och det är viktigt att förstå att det finns inte enkla lösningar och framförallt finns inte våldslösningar på de här konflikterna. Och Sveriges inblandning är ju allvarlig, va? Och blir ändå allvarligare om vi anknyter oss till NATO i framtiden ännu mer. Va?
Mm.
Afghanistankriget är ju en sån väldigt tydlig. Vi har ju, alltså Afghanistan är idag den näst största gruppen som kommer, va? Efter Syrien.
Ja, jag vet.
Och
vi får prata mer om det söndagen den 8 november från klockan 16 i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80. Ditt du och alla andra är hjärtligt välkomna. Tack Thomas Magnusson.
Tack.
I Radio Tuff har vi nu med oss Bror Perius, som bor på Brevikshalvön, Älmora faktiskt. Och du är gammal journalist, erfaren, sådan, författare av flera böcker. Men du är också med i ABF:s verksamhetsråd. Vad är det ni sysslar med där? Ni ordnar möten, det är det inte gammalmoder. Det är bara 60 plus som är, kommer på möten numera.
Ja, det är relativt hög medelålder på de här mötena. Tyvärr. Alltså, men jag tror att det har framtiden för sig, möten mellan människor. Jag tror att vi kommer att tröttna på att sitta framför dataskärmen och bara glo. Så att jag tror att det kommer att bli, och det kommer mer och mer folk till våra möten. Och det är ju jätteroligt faktiskt. Vi hade ett möte om klimatfrågan med Per Holmgren, före tv-meteorologen, som har jobbat mycket med det och skrivit om den. Och det var mycket intressant. Och nu det senaste mötet så hade vi under rubriken En djupare bild av Ryssland och dess politik. Och det var en föreläsning av den förre Moskva-ambassadören Sven Hirdman.
Han har varit ute i medierna på sistone om Ryssland. Han gillar väl inte den här stenhårt kritiska bilden av Putin och Ryssland, va?
Nej, det kan man nog säga. För det första förfäktar han ju väldigt intensivt att Sverige ska se till att ha en dialog med Putin-regimen. Mm. Och jag kan se en parentes, kan jag säga att Pierre Schori var ju också här för en tid sedan och föreläste. Och han sa också det, han tyckte att Margot Wallström skulle tala med Lavrov, som är rysk utrikesminister, och upprätta en dialog. Och Sven Hirdman konstaterar ju också att under modern tid, de senaste decennierna sedan andra världskrigets slut, så har Sverige och den svenska regeringen alltid haft kontakter med den ryska regeringen. Mm. Och man, vart och vartannat år så har man besökt varandra. Och både Tage Erlander och Olof Palme var ju i Ryssland. Och det tycker man, det är viktigt att upprätthålla det för att motverka de här motsatsförhållandena som kan växa fram annars.
Nu säger ju inte bara journalister utan också partiledare att Ryssland utgör ett så allvarligt hot numera. Vi måste med i NATO och så vidare. Vad säger Hirdman om det då?
Ja, alltså han är motståndare till både värdlandsavtalet som nu diskuteras och som innebär att NATO-trupp ska öva på svensk mark. Men han är naturligtvis också motståndare till en NATO-anslutning definitivt. Han tycker att vi ska behålla vår alliansfrihet. Och
alliansfriheten fungerade ju bra när Sovjet, som var mycket starkare och hotfullare än Ryssland, var under andra världskriget. Ja. Då var det ingen som pratade om NATO-anslutning.
Nej. Alltså det är våran alliansfria politik och neutralitetspolitiken, som ju nu håller på att tona ner tyvärr, den har ju garanterat oss fred faktiskt i 200 år, och det är ju väldigt starkt argument för att det är en bra politik.
Verkligen.
Det är det ena argumentet. Det andra är ju att det är viktigt att inte NATO och Ryssland precis finns intill varandra, att det finns ett utrymme, ett neutralt område som så att säga håller isär de här makterna lite grann.
Östersjön, det är ju en fördel. Östersjön har ju från att det har varit Warszawapakts dominerat blivit ett innanhav för NATO. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark är ju med i NATO. Bland de 28 länder som har anslutit sig, plus Bulgarien, Rumänien och andra Warszawapaktsländer.
Absolut, och därför så är det ju så oerhört viktigt att Sverige bibehåller sin fria ställning i förhållande till NATO, och även Finland är ju viktigt. Så att jag tycker det vore väldigt illa. Det finns ju en diskussion här om att Sverige och Finland skulle gå in i NATO tillsammans. Så jag tycker det är väldigt illa. Och det avgörande, tycker jag, avgörande argumentet emot NATO, det är ju kärnvapenhotet. Mm. Dels därför att vi skulle riskera att tvingas placera kärnvapen på svensk mark, men också därför att då skulle våran kritik mot kärnvapenrustningarna få mindre slagkraft. Mm. Och idag är vi ju ett av de länder som kan leverera en kraftig kritik mot kärnvapenrustningarna.
Föreläsaren Sven Hirdman, som du lyssnade på, var han inne på det också?
Ja, absolut. Han angav ju de här två huvudargumenten för att vi inte ska vara med naturligtvis. Men som den här rubriken säger, en djupare bild av Ryssland och dess politik, så försökte han ju också berätta om vem Vladimir Putin är ganska ingående och vad det är för en typ av person och hur han, möjligen hur han tänker. Och Sven Hirdman känner ju många människor i Putins närvaro.
Som alltså, före detta Moskva-ambassadör.
Ja, visst. Så han är förmodligen en av de som kan tolka den ryska politiken allra bäst. Va? Och det var ju väldigt stort intresse.
Tonade han ner demoniseringen utav Vladimir Putin?
Ja. Jag så inflika det också att det var väldigt stort intresse. Lokalen var full. Det var över 50 personer som
jättebra
var där och lyssnat. Mycket intressant. Ja. Jo, han tonade ner den här så att säga fiendebilden som, mot Putin som skapas i Sverige idag. Och menar på att han är en rationellt tänkande person. Ja. Och han är också en oerhört kunnig politisk ledare. För han håller reda på han har detaljkunskaper på ett sätt som faktiskt västledarna ibland inte kan leva upp till.
Tack så hjärtligt, bror Perius. Du kommer på Radio Tyresö under en längre avsnitt. Ja, nu sitter Monica Sjölin och jag här och ska läsa veckans krönika från Radio Tuff. Den har rubriken Tage Danielsson om vapenvägran och fred. Nyligen, den 13 oktober, var det 30 år sedan Tage Danielsson dog. Sångerskan Malena Ernman kallar honom för giganternas gigant. Och så här mindes Astrid Lindgren Tage Danielsson.
Jag minns honom som en ljusgestalt. Det stod en strålglans omkring honom. Han var en oerhörd begåvning och en man med starkt civilkurage. Han var oumbärlig för Sverige.
En gång på 1970-talet ringde han mig och frågade om Anders Nystedt, min vän och kollega i Nyboda skola, Tyresö, som var med i Tuffs styrelse och sedermera vice ordförande i Svenska Freds. Anders hade värnpliktsvägrat skriftligt, vilket inte godtogs, så han hämtades rent av polis vid skolan och fördes med flyg och poliseskort till sitt regemente i Karlskrona för att gå det så kallade brott han redan skriftligen hade erkänt. Sen ställdes han inför handens tingsrätt. Tage Danielsson vädjade till justitieminister Lennart Geijer med bland annat följande två strofer.
Lennart Geijer, nu har du din chans till bevis. Att du endast i nödfall vill vara polis. Nu när lagkloka män sagt att snart ska vi haffa Anders Nystedt igen. Jo, för vård, inte straffa. Skämt åsido, nu väntar vi spänt på din dom. Se syrenerna står i sin vackraste blom. Lennart, våren är här. Det är därför det skämtas. Det blir allvar den dagen när Anders ska hämtas.
Det hjälpte inte. I tingsrätten dömdes Anders till 2 månaders fängelse. Han var så kallad återfallsförbrytare, för han hade redan suttit en månad för samma brott. Cirka 1000 svenska killar dömdes årligen under 1970-talet till fängelse för att de vägrat att utbilda sig till att mörda andra människor. Tyska Amnestygrupper hade svenska vapenvägrare som sina samvetsfångar. Visst är det märkligt att de många fängelsedomarna mot svenska vapenvägrare inte idag nämns av våra medier, där våra trendriktiga i mittfåran dagligen närmast tungomålstalar om mänskliga rättigheter och efterklokt förfasar sig över misstag i det förflutna. Om förföljelsen av fredsvänner, pacifister, kunde Tage Danielsson bli riktigt ironisk hörbara.
Lås era dörrar, friden är slut. Vapenvägraren har sluppit ut. Upptrappa kampen mot icke-våldsverkare. Skaffa poliserna muskelförstärkare. Tänk om man kommer där kristen och galen och vägrar att anfalla folk på centralen.
Tage Danielsson skrev också:
innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist, anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist, socialist, syndikalist eller rent av folkpartist, måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred som går före allting annat. Alla ismer där vi stannat är sekunda, inte störst. Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, då kommer inget efter den.
Egentligen är det en uppmaning till alla goda människor och förnuftiga människor, och de är många, att gå med i Tyresö U-lands- och fredsförening TUF. Det medlem blir man genom att på plusgiro 16 01 37-6 sätta in 200 kronor och kanske 80 kronor för annan på samma adress, familjemedlem. TUF och Radio TUF jobbar vi alla gratis och oavlönat, så vi är beroende av våra många medlemmar, och de är cirka 400 nu, men vi borde bli ännu flera. Och stöd gärna Strandskolans öppet hus för indier och för flyktingar. Och sen söndag den 8 november klockan 16 har vi ett intressant möte med Thomas Magnusson. Han inleder någonting han kallar för flyktingar från krig och Sveriges krigsinblandning. Och glöm inte mangogrammen, den perfekta presenten som finns hos Stuff och som har möjliggjort planteringen av cirka 130 000 mangosträd bland i Indiens fattiga byar. Radio TUF hörs på 91,4, men vill man höra det direkt så knappar man in på webben tyresoradion.se. Och nästa program hörs första gången klockan 17 söndag den 1 november, och det är en slags Radio TUF jubileum. Det är program nummer 1400. Vi har hörts i varje vecka sedan 1985 förresten. Och en bra fortsättning på hösten, kära lyssnare.